Ni lyssnar på 91,4. Mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Och nu sitter jag återigen med Sebastian Nyberg som är 36 år. Och ni som har lyssnat på radion har hört honom berätta om sitt liv i ett program tidigare under 3 veckor. Och han har berättat massa saker om hur han växte upp här i Tyresö. Välkommen tillbaka Sebastian.
Tack.
Mm. Du får göra en liten kort resumé på 2 minuter vad du sa i förra programmet. Vem är Sebastian och vad växte du upp i Tyresö? Försök att göra det om du kan.
Jag är Sebastian Nyberg. Jag växte upp i Krusboda. Mm. Där bodde jag ända fram till 3:e klass. Så flyttade jag till Lindalen och så gick jag där 3:an till 6:an i Hanvikens skola. Och sen gick jag i Kumla skola, högstadiet. Sen gick jag tillbaka och i Tyresö gymnasium. Och efter det började kockprogrammet i Fredrika Bremer i Haninge.
Alltså, det var så långt vi hann faktiskt i förra programmet, berätta. Ja. Och idag jobbar du som kock?
Jag jobbar som kock, eller som souschef heter det.
Vad heter du, sa du?
Souschef. Det är som personalansvarig kan man säga.
Souschef?
Ja, det är chefsposition.
Aha. Okej. Okay. Och var någonstans jobbar du?
Nu idag jobbar jag ute på Arlanda.
Ganska långt, för du bor fortfarande kvar i Tyresö.
Ja, och bor i Graningsringen.
Just det. Med din fru och hur gammalt är ditt barn?
Jag har en dotter som heter Lenora som är 1,5.
1,5. Ja. Och du berättade också om massa ställen du har bott i Tyresö. Du hade inte bara bott i Krusboda, du hade åkt runt...
Jag har bott i hela Tyresö kan man säga.
Ja.
Så jag har bott på Sikvägen, Gudeterrassen, Lindalen, Krusboda. Krusboda 4 boenden, olika. Jag har bott på Simvägen. Jag har bott på Myggdalsvägen och nu bor jag i Graningsringen.
Ja. Om du som verkligen bott på många ställen, vilket boende tycker du egentligen, om du fick välja själv, var vill du bo någonstans i Tyresö?
Jag gillar ju allt på sitt sätt, men ideala för mig att flytta tillbaka till Krusboda med tanke på barnen. Barnet.
Ja, just det, barnen.
Jag har ett barn på gång.
Ja, vad kul.
I magen.
Okej, vad roligt. När kommer det?
I maj.
Aha. Och varför vill du att dina barn ska växa upp i Krusboda?
Jag tycker det var trygghet och jag kände att hade jag bott kvar i Krusboda så tror jag att mitt liv hade sett ganska annorlunda ut.
Mm.
Och jag tror att det är en bra start i livet.
Just det. Du och jag kom i kontakt med varandra tack vare Facebook, därför jag la ut en fråga där i den här gruppen som finns på Facebook som heter Alla vi som växte upp i Tyresö.
Mm.
Och frågade om det var någon som kunde tänka sig berätta om hur det växte upp i Tyresö. Och du sa då inför förra programmet att du tänkte så här att du har massa tankar kring det här, hur ditt liv skulle påverkas om du hade bott kvar i Krusboda. Eller varför blev ditt liv som det blev? Vad var det för tankar du tänkte då?
Jag tänkte mycket det här att jag hade en sån bra vänskap med dem jag bodde med och vi hade så nära till varann och vi gjorde allting tillsammans. Så jag och mina bästa kompisar som var då, det var Tommy Jansson och Rickard Fredriksson. Jag såg upp till dem oerhört och vi gjorde allt tillsammans. Och vi sportade mycket. Så vi spelade fotboll hela tiden och hockey. Och jag höll på med golf. Jag var den enda som höll på med golf faktiskt.
Är du fortfarande, umgås ni fortfarande?
Nej, vi umgås inte. Men Rickard Fredriksson och jag, vi stöter på varandra. Då, när vi pratar känns det som man aldrig har varit ifrån varandra. Typ. Att det är en kompis för mig. Liksom.
Ni växte upp de första 10 åren i livet och blev jättekompisar?
Ja.
Ja.
Och jag såg upp till honom och fruktansvärt. För han var bra på allting. Jättebra på sporter. Och jag verkligen gillade att umgås med honom.
Mm. För du pratade också om det här med att du kanske såg på dig själv som ett problembarn.
Mm.
Vad menar du med det? Var du ett problembarn? Är du en problemperson? Och hur blev ditt... Vad tycker du?
Det roliga är, jag har ju sett mig själv som lite sån här som går emot strömmen och gjort på mitt eget sätt. Och det har väl kunnat varit som ett problembarn. Sen om man kollar allmänt, om man ser utifrån, så har jag inte varit ett problembarn.
Mm.
Men jag har alltid brytt mig om alla andra. Jag har alltid suttit och lyssnat. Jag har alltid varit glad oftast. Vägra visa känslor. Så här, grät aldrig och så. Sen när jag varit vuxen, då har ju det där ändrats jättemycket. Och nu gråter man hela tiden. Och,
ja.
Man inser väl kanske att man har haft problem. Men jag har inte sett dem då.
Nej.
Och det är väldigt konstigt tycker jag.
Vilka problem tycker du att du hade? Liksom,
jag tror att det kan vara att jag är adopterad.
Mm.
Man undrar vad rötterna är. Mm. Eller hur mina föräldrar är. Mm. Så har man ju...
Tänker du så här att du har två omgångar föräldrar Eller när du tänker mamma, tänker du på din mamma i Sverige då som du haft i stort sett hela ditt medvetna liv? Eller tänker du mamma, det finns en annan mamma också?
Nej, mina svenska föräldrar, Folke och Amrit, det är mina föräldrar. De har alltid varit mina föräldrar. Men när man växer upp, när jag fick barn, då börjar man tänka på allt det där. Tänk, jag har faktiskt en mamma som kanske undrar hur det är med mig. Jag vet inte ens om hon lever. Sånt börjar man tänka på. Och sen när man tänker tillbaks på allting, det är då jag har sagt, känt, jag kanske var ett problem lite grann, men jag har ju aldrig varit det. Alltså,
du har fungerat.
Ja, det har
du funkat. Har kompisar, ja. Du har skött dig, du har haft jobb.
Mm. Men då kommer man in på det här med kocket, mitt yrke då, kockandet.
Mm.
Det är ett hårt yrke och många tar till droger och alkohol.
Ja, därför att det var där vi slutade förra gången. Du berättade att du hade utbildat dig som kock och du fick jobb. Hur gick det sen liksom? För många år har du nu jobbat som kock?
Totalt sett har jag jobbat 16 år som kock.
Det är ganska lång tid.
Ja.
Har du jobbat på många ställen?
Många ställen, ja. Det gör man som kock. För man orkar inte vara på samma ställe så länge.
Ja. Är det inte jättetufft jobb att jobba som kock?
Det är jättetufft. Det är ingenting jag rekommenderar till någon.
Stressigt, hårt?
Ja, stressigt, hårt. Nästan lite så här psykisk stress. Det är väldigt alltså, om man inte funkar i teamet. Har man inget team, då går det inte att jobba.
Nej.
Och har man det, då är det är också ett av de bästa jobben man kan ha. För om man har stress, allting fungerar, alla gör det de ska, då är det jättekul.
Det är en skön teamkänsla.
Ja, det är som som ett rus när man har klarat av en service och allting har fungerat. Det är det bästa känslan i världen. Då står du på toppen av berget och bara skriker. Wow.
Men kock är ju liksom ändå ett sån här kändis. Det är väldigt, alltså jag tycker att det kryllar av tv-program om mat.
Mm.
Och ena kändiskocken efter den andra. Det är ju ett sån här jobb som alla vill ha.
Mm.
Men om man ska få ett liv att funka måste man inte välja att jobba kock på dagen på en tråkig lunchrestaurang.
Ja.
Och vill man jobba och bli duktig, då handlar det väl om att man ska jobba på kvällen. Och då kan man ju glömma familjeliv, eller?
Självklart, ja.
Hur ser du på allt det där?
Mat berör.
Mm.
Det är så mycket känslor. Du ser på de här Masterchef och alla de här programmen. Mästerkock heter i Sverige. Det är att när man lagar mat, man gör det man brinner för. Och man lägger ut hela sig själv.
Ja.
Och så kommer någon och klagar på det.
Ja.
Då blir man helt knäckt.
Man måste bli
helt knäckt. Förbannad.
Ja.
Eller så säger man, de har fel.
Hur mycket beröm får man som kock?
Man får mycket beröm, det får man. Men i Sverige tycker jag att det har börjat spåra ut.
För folk gnäller?
Ja, för folk har så höga krav och vill inte betala.
Nej.
Och då kan jag säga så här, men gå hem och laga mat för 26 kronor och se vad du får på ICA.
Ja.
Du kan inte handla någonting.
Nej.
Men det är den budgeten man har på en vanlig lunchkrog, 26 kronor per portion.
Ja.
Ibland, och ibland kan man ha lite högre.
Ja.
Men att laga då helstekt biff någon dag, då måste du ju göra någon billig mat någon annan dag.
Mm.
Och då är det typ ärtsoppa och pannkakor är perfekt.
Mm. Och det gillar folk ändå, ja. Konstigt nog.
Men steka pannkakor till 400 personer, det är inte kul.
Det måste ha enormt mycket tid. Det är ungefär som raggmunk och
raggmunk och fläsk.
Det måste också ta evig tid.
Underbar mat, men som kock är det för jävligt, om man ska vara ärlig.
Ja.
Men samtidigt så gör man det för att man tycker att det är bra.
Ja.
Och då får du beröm. Men och stå och göra det där jobbet och sen höra att pannkakorna, man fick bara 4 var. Ja, de har stått och stekt pannkakor i 8 timmar.
Ja.
Då blir man ganska irriterad.
Ja.
Plus att du ska ju alltid förbereda för dagen efter. Och det är det problemet vi har i Sverige, är att personalstyrkorna, man tror att kocken kan göra allt. Den ska städa, den ska handla maten.
För ni är så få i köket också.
Bära in varor, allt det där. Sen ska man laga mat. Och sen så i andra länder, då har du kanske så här 20 kockar på 300 gäster.
Ja.
I Sverige har du 3.
Ja, men hur kan det komma sig?
Ingen har förståelse för vad
jag
man
gör. Alltså, allvarligt talat, jag är ingen bra på att laga mat. Jag tycker det är enormt stressande att laga mat till 12 personer.
Mm.
Och för mig det skulle vara en mardröm att laga mat till 120 personer.
Ja, det har gått i den månen att man börjar se efter andra branscher och andra alternativ. För det har gått för långt.
Det har gått för långt.
Ja, det har det gjort. Men det är kul.
Men vad lagar du för mat idag? Är det vanlig lunchrestaurang du jobbar på?
Ja, precis. Jag jobbar på Arlanda nu på en fine dining-restaurang som heter Himmel och Hav.
Okay.
Där lagar vi väldigt fin mat Och det är alla kattmat. Okay. Men det är dygnet runt. Eller inte dygnet runt. Från 6 på morgonen till 11 på kvällen.
Men du har vanliga tider, du har vanliga arbetstider?
Eftersom jag är chef så jobbar jag oftast vanligt. Men jag har inte vanliga arbetstider.
Du är chef?
Ja.
Du ska ändå laga mat när du är chef?
Ja, man måste det tyvärr. För man hinner inte annars. Eller de hinner inte i köket.
Men du gör all planering och allting sånt också?
Inköp, scheman, se till att det finns personal på plats, ekonomin, se till att alla recept är rätt.
Mm.
Allting som har med märkning att göra. OIP kallas det för, köks, så att det är rent. Att man gör alla de här temperaturprovningarna, skriver ner allting som om det är något som är dåligt. Varuleveranser tar man hand om, allting. Mm. Och laga mat.
Men alltså måste det inte vara fruktansvärt stressigt?
Det är jättestressigt, det är det. Men det är någon stress, när man är bra på det så tycker man att det är bra stress.
Ja, okay.
Men många som mig då, jag dricker väldigt mycket har jag gjort i min, när jag har jobbat.
Var det någonting med det drickandet? För att det har man förstått att det är ett problem inom restaurangvärlden. Alkohol är ett problem. Därför att man, när man är klar, kanske tar sig ett glas. Ja. Så det ingår liksom i kulturen.
Men man kan säga så här att om man går hem direkt från en service.
Vad när du säger service?
Service. Om du har jobbat, vi säger 16 timmar.
Vad betyder det när du gått hem från en service? Vad betyder en service?
Det betyder direkt efter, själva servicen är ju, det är själva passet.
Okay.
När det är gäster.
Okay.
Och då har du ju då, först preppar man, det är alltså preparation.
Mm.
Innan gästerna kommer så står du och gör all prepp. För att under själva service när gästerna kommer, då ska allting bara pumpas ut.
Aha,
det ska gå fort.
Ja.
Allting ska vara förberett.
Hur många gäster har ni?
På det stället jag har idag så är det mellan 100 till 200 om dagen ungefär.
Mm.
Så det är inte mycket så.
Mm.
Men det är lite finare mat. Vi gör allting från grunden. Vi gör hamburgare till exempel. Vi maler köttet själva. Alltså man gör allting från grunden.
Så ni är lite stolta över den mat som ni lagar?
Ja, precis. Men folk betalar ju mycket för det också. Så det måste vara bra.
Mm.
Men då är det preparationen i A och O i kök. Har du inte preparationer i ett sånt kök, då går det inte, att överleva en service. Men då är det, men när jag jobbade tidigare.
Men om man går hem då direkt, säger du.
Ja.
Då sitter man inte kvar och tar sig ett glas.
Nej, men precis. Alltså då, förut. Mm. När man jobbade, när jag var yngre. Då stannade man alltid och drack. Och då var det till och med
att du jobbade kanske kväll också.
Man kunde få städöl.
Ja.
Kallade sig för. Så fick man en bira när man stod och städa.
Ja.
Och sen gick man ut på krogen oftast.
Jaha, man gick ut med kompisarna?
Jag festade hela tiden.
Men då hade du jobbat som på restauranger på kvällarna som var kvällsöppna?
Ja.
Som stängde klockan 12 eller 1? Eller?
Prinsen jobbade jag. Ett känt ställe.
Mm.
Då jobbade man från 6 på morgonen till 12 på kvällen. Och sen gick man ut och festade. Så festade man till 3 på natten. Och så gick man hem och sov 2 timmar. Och så åkte man och jobba.
Åh, herregud.
Och så jobbade man 4 dagar i veckan. Och sen var man ledig 3 dagar.
Och då sov man och söp,
ja,
eller?
Ja, då festade man och umgicks med vänner.
Ja.
Men då, alltså, då tyckte man att det var kul.
Ja. Och då orkade det också?
Ja, inga problem. Skulle jag göra det idag skulle jag ju ligga på sjukhus.
Mm.
Jag har försökt en gång och det gick inte att festa och jobba. Det går inte.
Liksom. Nej. Men nu är du gift. Mm. Och för du jobbar också i restaurangnäringen.
Ja.
Hur hämtar ni på dagis då när ni liksom jobbar? Hur får ni till det här vanliga livet om ni jobbar inom restaurang båda två?
Det är det som är den nya utmaningen i vårt liv. Det är, jag har varit pappaledig.
Mm.
Lenora börjar dagis om en vecka. Eller 2 veckor. Och då ska vi börja. Och jag börjar inse att det kommer inte fungera.
Ja, för någon måste
gå ner i tid.
Ja, någon måste gå ner i tid.
Ja, eller byta jobb. För båda jobbar norrort.
Är båda två chefer?
Ja.
Mm.
Och Nicole jobbar som restaurangchef. Men hon har turen att hon har alltid jobbat i ett stort företag på bank. Så det är bara dagtid. Det är nästan aldrig kväll.
Mm.
Medan jag jobbar på Arlanda. Det är öppet dygnet runt. Så att där är det då, hur ska vi få, vem ska gå ner i tid? Och det kommer ju bli förmodligen jag som går ner i tid.
Eller lägger om schemor så att man går.
Ja. Men då blir det ju,
då träffas ni aldrig.
Ja, det blir ju hemskt för den som kommer hem och hämtar barnen och ska ha 2 barn ensam och natta och allting.
Ja.
Och det går ju inte. Det,
nej,
kommer inte gå.
Nej.
Så att vi måste försöka lösa det. Jag håller på att titta på
det. Är det välbeställt eller är det välbetalt jobb att vara kock? För det är liksom, folk ser upp till kockar. Ja.
Det är där som vi går tillbaka till det du frågar mig om, det här med glamouren och det. Mm. Det finns ju kockjobb som är guldjobb, men de är få.
Mm.
Och du måste lägga ner hela ditt liv för att få dem. Sen finns det den här vardagen, medeljobben. De är faktiskt ganska hemska. Det är dåligt betalt, det är jättemycket stress, det är jättemycket jobb. Och det är ingen glamour alls.
För det är en enorm prispress.
Ja, och då är det oftast de här storhushållen man ser. Man drar ut 400-500 mat.
Mm.
Och så är det alltid någon som gnäller att det här var inte för stekt. Eller det här var dåligt kryddat. Och då är det så här. Om du lagar mat till 500 personer. Då kan du inte salt och peppra som du tycker är bra. Du måste salt och peppra medel.
Ja.
Sen finns det ju salt och peppar på bordet. Men det är ingen som förstår det. Och då är det så här, det här kocken är dålig, han har inte saltat tillräckligt. Men du har ju ett saltkar på bordet.
Ja.
Salta så som du vill ha den. Mm. Eller om du saltar som du ska göra.
Mm.
Då är det många som, det här är för salt, det går inte att äta. Jag är en kär.
Mm. Till nytillkomna lyssnare vill jag bara berätta att jag heter Ann Sandin Lindgren och sitter och pratar med Sebastian Nyberg. Som berättar om sitt liv och hur han är uppväxt i Tyresö. Men om vi går tillbaka till det här farorna med kockjobbet eller restaurangjobbet. Äta och dricka. För att om man lagar mat så måste man ju tycka om mat och äta mycket mat. Är det inte lätt att bli rund? Och är det inte lätt att bli alkoholiserad?
Ja. Jag tror att det finns kockar, i alla fall mina vänner och alla jag jobbar med. Då säger jag, det finns olika typer av kockar. Det finns de som brinner för mat och älskar mat. Och som, de älskar att laga mat. De lagar mat hela dagen. De går hem och lagar mat till familjen och älskar det och gör så här specialrätter och så. Sen finns det kockar som har det som ett yrke. Älskar att laga mat. Men när de kommer hem så vill de inte se mat. Och jag är en sån. Ja. Jag gör mitt jobb. Jag är grym på det jag gör. Ja. Men när jag kommer hem så
vill du koppla
jag har
av.
Ingen energi till att laga mat.
Nej.
Jag vill inte laga mat.
Nej.
Men jag gör det. Mm. Men oftast med, vad jobbigt.
Mm. Du är som alla andra.
Jag brinner inte alls
trötta småbarnsföräldrar som kommer hem och inte orkar laga mat.
Precis. Och där är det då att då blir det lätt att man hamnar på det här att man äter osunt.
Men du måste ju veta ganska mycket vad som är sunt och osunt.
Det är det som är det värsta. Det är den här skammen då. Att man vet att man inte äter bra ibland. Och så gör man det ändå.
Mm.
Och jag har ju haft problem med vikten mycket. Och varit med i tv.
Ja, för det tänkte vi kunde prata om. Men just nu, för jag har ju aldrig sett det innan. Så jag har ingen aning. Har du varit rundare än vad du är idag?
Nej, nu är jag rundare än någonsin.
Du är rundare än någonsin?
Ja.
Okej. Okay. För du var med i det här programmet som heter Du är vad du äter med Anna Skipper.
Ja.
I TV3 tror jag gick, va?
Ja, jag tror att det var 2006 eller 2007.
Okej. Okay. Då jobbar du som kock också?
Ja.
Mm.
Men då var jag singel. Mm. Och då festade jag och festade jämt. Spelade mycket World of Warcraft online-spel. Så jag rörde inte på mig någonting. Och sen så åt jag jättemycket snabbmat.
Och vad hände med programmet? Gick du ner i vikt?
Jag gick ner jättemycket. Mm. Jag gick ner från 91 till 78.
Hur gjorde du då? Vad var det för knep hon lärde ut eller som du tvingades göra?
Indisk mat. Bara starkt. Drack mycket varma drycker. Och mycket grönsaker.
Var det sådana ayurveda eller någonting sånt?
Ja, precis.
Mm.
Det funkar ju.
Ja.
Och jag vet att det funkar. Men man vill inte leva så.
Nej.
För äta grönsaker och stark mat varje dag, det är inte min. Jag vill äta allt. Och jag älskar husmanskost. Och det handlar om livskvalitet för mig. Men sen är det här att nu har jag familj. Nu äter jag mycket sundare än vad jag gjorde förut. Men ändå är jag större än någonsin.
Mm.
Men det är för att jag tränar ingenting. För jag hinner inte,
nej,
tycker jag.
Okay.
Men det handlar ju bara om själv. Alltså det är att jag är lat helt enkelt. Jag blir väl lat.
Men är ni båda två blivit runda? Äter ni samma mat eller?
Nej, min fru, nu är hon gravid.
Så ja, att, nu är hon lite rund.
Ja, självklart. Men min fru är inte alls rund. Men hon har gått upp lite grann mot när vi träffades.
Ja.
Problemet vi har båda två är att vi har slutat träna. För hon tränade jättemycket förut. Och det gör hon inte idag.
Mm.
Men hon har ju absolut inte blivit rund. Så tycker inte jag.
Det finns ju mycket, mycket böcker och teori om det här med att, till exempel att vi äter alldeles för mycket socker.
Mm. Min last är socker.
Ja.
Och jag har ju märkt det när jag träffade min fru, Nicole heter hon, att jag drack väldigt mycket Coca-Cola utan att tänka på det. Så en cola lite då och då. Nu försöker jag bara dricka cola på helgen.
Mm.
Och det funkar.
Mm.
Och sen äter vi jättemycket grönsaker. Men där är det här med barnuppfostran. Jag vill inte att Lenora ska äta socker överhuvudtaget.
Nej, jag förstår det.
Men hon måste ju få det någon gång. Mm. Och då blir det där en gång i veckan man ger henne. Hon har ju samma last som mig. Man ser ju. Hon blir
helt
galen. Ja, hon blir helt galen.
Ja.
Men hon äter som tur var älskar de grönsaker. Och, och det har jag gjort sedan jag var liten också.
Aha.
Äter allt. Så det är bra.
Så alltså, du har en utmaning nu att lägga om livet. Jag tänkte, du är en ganska öppen person. Du har varit med i flera program, hörde jag. Du har varit med till tv-program.
Ja, Dating in the Dark.
Ja, det var, vad var det för program? Jag tror inte jag såg det riktigt.
Det var ett litet flopp-program lite, för det var så här jättepopulärt när det gick, men sen har alla glömt bort det.
Ja, vad handlar det om?
Det handlar om att man ska dejta i totalt mörker.
Så man ska lära känna personen, personens själ och Hur kan man dejta i mörker?
Nej, det var jättekul. Alltså programmet, jag älskade att vara med i programmet och alla vi som var med i programmet älskade det.
Ja.
Men jag tror inte det gick så bra utåt. Många tyckte att det var larvigt och jag tror inte de förstod riktigt.
Dålig tv tycker jag, om det är svart.
Ja, nej, men det är så här mörkerkameror så man såg allting.
Ja.
Men hela programmet var uppbyggt på att du skulle para ihop det med någon som du absolut inte skulle träffa i verkligheten.
Ja.
Och det där har varit ju jättekonstigt. Och många kritiserade programmet för att det var snygga tjejer och fula killar och sånt där. Men jag tycker inte att det var så överhuvudtaget. Mm. Men jag kan förstå att folk irriterade sig på att det var så olika människor. Men det var ju själva programmet.
Okej, man skulle ytterligheterna. Vad hände för dig då? Blev du förälskad i någon?
Ja, jag träffade en tjej i mörkret där. Och vi tyckte om den jättemycket i mörkret.
Ja.
Och sen när lamporna tändes, jag tyckte att hon var vacker och trevlig och så. Men hon var ju helt chockad när hon såg mig.
Varför då?
Hon trodde att jag var blond och blåögd. Och hon började grina och bröt ihop totalt.
Hon var grina och bröt ihop totalt?
Och för henne var det liksom, jag vill inte säga att hon är rasist eller något sånt. Men för henne var det att hon skulle aldrig dejta en mörk kille.
Hon hade bestämt sig det?
Ja, men man märkte det på hennes reaktion. Plus att jag tror många i hennes vänskapskrets reagerade, för vi kysste sig på tv och sånt. Och det där var inte, hon tyckte att det var jättejobbigt.
Okay.
Och då så la vi ner, för jag vill inte ha någon som tycker att det är jobbigt. Plus att jag skulle aldrig dejta en tjej som är lång, och hon var jättelång.
Mm.
Så jag kände mig, nej, det funkar inte alls.
Och det var själva programidén, att se till att folk visar att två själar kan älska varandra, men sen är vi helt styrda av det yttre.
Exakt, och det, så är det ju. Och det är ganska hemskt, egentligen.
Men hur tycker du, alltså det här med att då vara så kallad svartskalle, är det liksom ett problem? Ser du det själv? Alltså för att alla som hör dig nu uppfattar dig som 100% svensk.
Mm.
Därför att du uppfödde Sverige, du låter som en svensk, du har svensk namn och allting sånt.
Mm.
Och så har du egentligen ett latinamerikanskt ursprung.
Ja.
Dina biologiska föräldrar kommer från Chile.
Ja.
Och du adopterar
om man hårdrar det. Jag är ju 100% chilenare egentligen. För jag har ju chilenska föräldrar.
Ja.
Jag är uppväxt i Chile. Och sen är jag adopterad.
Ja.
Så att jag är 100% chilenare. Men jag känner mig ju som 100% svensk. För jag är uppfostrad som svensk.
Ja.
Jag har ju aldrig lärt mig spanska till exempel.
Nej.
Och jag har ju levt hela livet med det där. Att folk dömer mig för mitt yttre.
Men gör de det när du börjar prata?
Jag har varit med om att gått på arbetsintervju, man har pratat i telefon och så när man kommer blir de helt chockade.
Aha.
Och då märker man ju det här att det är ett problem i samhället och ingen vill prata om det.
Har det varit så hela tiden tror jag, eller har det blivit värre?
Det var värre förut och så har det blivit bättre och nu har det blossat upp igen där med Sverigedemokraterna och allting. Har det blossat upp igen.
Okay.
Det är ungefär som att nu har det blivit okej igen att använda ordet svartskalle.
På ett nedsättande sätt.
På ett nedsättande sätt. Jävla svartskalle, flytta hem. Och det var en period där inte det fanns. Där det försvann. Men i min barndom när jag växte upp, då var det vanligt också.
Okej.
Okay. Så att det där, jag som är adopterad, jag är ju på båda läger. Jag har haft bara svenska kompisar. Jag har haft många invandrarkillar som jag har växt upp med. Som har sett mig som en svikare. Att du skäms över att vara från Chile. Det har jag aldrig gjort. Jag är stolt över att vara från Chile. Men jag umgåtts bara med svenskar.
För det är ju väldigt, i Tyresö är det ju väldigt mycket chilenska. Vi tog emot väldigt mycket chilenare på 70-talet. När Allende störtades. Allende störtade, Pinochet kom. Då flyttade ju väldigt många. Och vi har väldigt mycket alltså, välutbildade chilenare som kom hit. Fick, och i Tyresö tror jag det var. Och det chilenare och peruaner tror jag vi har väldigt många.
Väldigt mycket.
Ja. Så vi har väldigt många spansktalande Tyresö.
Ja, så är det. Och där är det då, jag känner många chilenare, jag vet många chilenare som jag älskar chilenare. Mm. Jag har inga problem med chilenare.
Men känner du dig mer kompis med dem bara för att de är chilenare? För du var ju 2 år när du kom hit. Ja.
Nej, men det blir ju så att de ser ju hur jag ser ut. Och jag har ju alltid haft ett utseende som, du är från Chile, mm. Ja det är.
Jaha, de kan se det också?
Ja, direkt. Och när jag åker till Spanien till exempel, då pratar alla spanska med mig. Ja. Och folk kommer fram på stan och pratar spanska.
Ja.
Och jag är så här, kan ingenting. Och nej. Det är jättepinsamt på ett sätt. Men samtidigt så är det inte så konstigt, för jag har ju inte haft den uppväxten så att. Men jag har ingenting emot, men det som är problemet för mig, det är att jag ser ju från båda sidor och jag ser allting hur det händer. Och jag är ju utländsk i utseendet och så är jag svensk uppfostrad. Och då blir det väldigt konstigt där med den här debatten och det gör att jag blir irriterad och jag vill vara med och påverka så att vi får bort det här hatet. För hatet, det är insidan, så eller hur man är som räknas.
Det är det. Vi ser likadana ut på insidan, faktiskt.
Och det är personliga handlingar ofta som man drar folkslag. Det är helt fel. Personliga handlingar finns i alla läger.
Mm.
Och det finns hemska människor i alla raser och kulturer.
Mm.
Men så drar man en hel grupp. Ja, alla muslimer är så, eller alla de är det.
Mm.
Alla svenskar är så här. Det är inte så. Nej. Det är personliga handlingar och det måste man hålla sig till.
Exakt.
För det är personer... Och hur de beter sig som är problemet. Mm. Inte...
Du sa att du gärna vill göra skillnad. Du är aktiv inom facket.
Ja.
Unionen på din arbetsplats.
Ja.
Det sig att du gick med och vill göra skillnad?
Det är väl som alltid när det handlar om sånt. Det är man irriterar sig på saker och går och gnäller och tycker att saker är fel. Men sen inser man, varför gör man ingenting åt det? Och så börjar jag läsa lite om facket och så... Och så kände jag att nej, vi startar en klubb.
Jaha, så... på din i din restaurang eller den här?
Ja, på Arlanda då, SSB.
Okej, är ni bara på din, är ni flera stycken då? Hur många är ni med där? Alltså...
Vi startade en klubb och 90% av tjänstemännen är med i klubben nu.
Okej.
Direkt, alltså det gick på ett år.
Hur många människor handlar det om?
Det rör sig om ungefär 60-70.
Okay.
Beroende på, alltså jag vill inte tala siffror, men runt 70, mellan 70 och 100. Liksom.
För ni bör ju verkligen driva era arbetsmiljöfrågor.
Ja.
Annars kommer man, om man är 36 år och känner att man inte kan vara tvåbarnsfar när man är kock. Ni måste ju också få möjlighet att leva ett vanligt liv.
Ja, speciellt när det stramas ju på nu allting. Och speciellt det här med att de ska höja arbetsavgifter och så. Då blir det att det strömmas åt i den branschen. Den branschen, jag kan säga så här, jag skriver det på Facebook flera gånger. Den håller på att dö ut i Sverige. Ingen kommer vilja vara det.
Därför är det för tufft.
Det är för tufft. Och speciellt...
Och maten är för billig.
Och maten är för billig och folk tycker att de betalar för mycket.
För någonting de egentligen aldrig skulle få till hemma.
Nej.
Nej.
Och sen att alla har lärt sig av alla matprogram. Allting som är i samhället. Mat är ju så himla viktigt.
Mm.
Och folk vill ju ha det bästa. Och det ska vara ekologiskt och allting. Mm.
Tror du att folk äter så här bra hemma?
Nej. Men jag hoppas det. Men jag tror inte det.
Folk har jättefina kök också idag.
Ja. Men jag tror att det är... Och så den här ekologiskt. Och det ska vara hängmörat. Och men kolla vad det kostar. Det är ingen som har råd med det. Speciellt inte med de hyrorna och... Alla skatter och allting vi betalar idag, då har man inte råd med det. Om man inte har väldigt bra betalt och väldigt bra ekonomi.
Tänker du försöka söka jobb närmare Tyresö? För du verkar ju ha valt ställen. Även din fru jobbar på andra sidan stan.
Ja, jag har ju insett att det här kommer inte fungera för mig. Så jag måste ju börja söka nya jobb i Tyresö. Jag har kollat om jag ska börja engagera mig politiskt också.
Just det. För nu har du snart 2 barn och du vill göra någonting för att dina barn ska få en bättre uppväxt.
Ja, speciellt nu senaste tiden, man ser de senaste valen och det, hur det har utvecklats.
Mm.
Och att demokratin och allting med politik har blivit så förändrat.
Ja.
Och jag har inte varit intresserad av det förut.
Men nu känner du att det är närmare dig nu?
Ja, och jag tänker på mina barn
bara.
De måste få en chans att ha en bra framtid.
Ja. Och dina barn har också mörkt hår. Din dotter har det.
Ja.
Och det vill
min fru är från, hon är halvsyrian och halvfinsk.
Mm. Jaha, vad bra. Ni är en riktig så här mångkulturell.
Ja, och också uppväxt med svenska som moder. Alltså hon kan knappt prata syrianska.
Ja.
Så att vi är ungefär likadana när det gäller det. Och vi har svensk uppfostran och vi kommer uppfostra våra barn helt svenskt. Men vi ser inte svenska ut. Ingen
Nej.
Av oss.
Nej. Och nu måste det vara extra jobbigt när det har hänt i Frankrike och terrordåd och alla de här debatterna kring det här. För nu tycker jag att nu pratas det överallt. Förut så pratades det ingenting. Nu pratas det överallt om det här.
Ja, men det har ju gått från att hatet växer. Och när hatet växer, då går man på de som är svaga. Ja. Och då är det äldre och barn. Och jag vill inte att mina barn ska växa upp som... När jag växte upp var det väldigt mycket bråk mellan rasister och...
Ja, så var det?
Ja, jättemycket. Okay. Det var ju sågen skinnskallarna.
Var på 80-talet du växte upp?
Ja, 90-talet där, när jag var ungdom. Ja. Då var det sågen, de hade skinnskallar som åkte runt och slogs. Aha. Och vi alla slogs mot dem.
Aha.
Men sen var det ju då invandrargäng som bildades.
I här i Tyresö?
I Tyresö och i Brandbergen och så. Och det var ju som, jag var ju liksom i mitten av allt.
Ja.
Om jag träffade ensam träffade skinnskallar, då var jag spöad. För jag var svartskalle.
Okay.
Och träffade jag ett invandrargäng när jag var ensam och de började prata med mig, då var jag svenne.
Så du fick spö? Du har fått mycket spö när du var...
Eller mycket bråk.
Mycket bråk.
Och det tog väl ett tag innan... För jag var ju upplärd av mina föräldrar att du ska aldrig slåss. Du ska bara springa eller om det inte är nödvärn. Liksom. Det är bättre att gå därifrån. Men sen när jag var 19-20 och började göra lumpen och sånt... Jag har gjort lumpen också. Då insåg jag att jag måste väl börja sätta emot. Liksom. Och då hamnar man i slagsmål och det är inte bra. Och så det är ingenting jag är stolt över alls. Nej.
Men du måste ha en bra, du måste ha en väldigt bra erfarenhet nu. När du, liksom, du kan ju se flera sidor. Och ja. Speciellt om du dessutom har en familj med så här många olika...
Och det värsta för mig är att man blir dömd av olika sidor. Men jag gillar ju alla sidorna. Jag gillar faktiskt folk som är rasister också. För jag ser, de ser mig som en svensk, men de gillar inte invandrare.
Och det tycker jag egentligen har varit det sämsta med allt det här som har skett nu. Att man tar avstånd och man, alltså man hatar de som hatar.
Mm.
Då är man ju likadan själv.
Ja.
Man tar avstånd från de som tar avstånd. Då är man ju likadan själv.
Man måste ta fighten och
prata. Precis, man måste ju faktiskt tala med fienden eller... Försöka hitta ett sätt att...
Ja, och få folk att förstå att det finns två alternativ. Kanske tre alternativ eller fyra alternativ. Nu har ju demokratin blivit att det är två alternativ.
Ja.
Och det är helt fel.
Ja, helt
och
fel.
Det måste ändras.
Mm. Vet du vad, Sebastian? Nu har jag suttit här och pratat med dig. Och det har gått ytterligare en halvtimme. Det går fort och intressant att prata med dig. Så att vet du, alltså nu har vi kommit för Tyresöborna att få höra dig i 6 veckor sammanlagt. Och jag tycker så här... Jag tycker du får komma tillbaka hit till Tyresöradion och då kan vi prata mer om de här frågorna, för jag tror att sådana här frågor som handlar om de konflikter som kanske kommer att komma, som vi är rädda för, du kommer kunna ha mycket bra synpunkter på det här, så det vore jättekul om du kunde tänka dig komma tillbaka till Tyresöradion.
Det vore jättekul.
Ja.
Och sen prata framtid och hitta lösningar.
Hitta lösningar.
Ja, för
nästa gång löser vi världsproblemen, tycker jag.
Det tycker jag också.
Ja, bra. Ni har lyssnat på 91,4. Mitt namn är Ann Sandin Lindgren och jag har pratat med Sebastian Nyberg som är 36 år och som har bott hela sitt liv i Tyresö förutom någon månad, va?
En månad.
En månad. Så, på återhörande.